Välkomna till SLEF-podden och serien Berättelser från utlandet. I den här serien hör vi personliga berättelser från SLEFs missionsarbete genom tiderna. Och idag leds SLEF-podden av mig, Brita Järn, som är missionsledare i SLEF. Och orsaken är att Anna Dahlbacka, som har gjort det här andra avsnitten i serien, är en av dagens gäster. Och för att hon ska slippa intervjua sig själv så gör vi så här. Vi har nämligen idag kommit till det avsnitt som ska behandla SLEFs bibelöversättningsarbete. Och det var ett arbete som inleddes från 2004 och däromkring 2005 och 2006, beroende på hur man räknar. Jag har alltså här i studion med mig Anna och Magnus Dahlbacka. Kan ni presentera er?
Ja. Jag heter alltså Anna Dahlbacka. Jag är mediesekreterare i SLEF och gör bland annat den här poddserien, förutom det här avsnittet. Och lite andra digitala grejer. Jobbar också som verksamhetskoordinator i SLEFs norra distrikt. Och så har jag varit missionär och bott i 12 år i Kenya och jobbar med bibelöversättning. Och så är jag gift med Magnus.
Hej, Ture. Och jag är alltså Magnus och jag är en Kronbybo. Och det nu blev så blev jag missionär trots att jag inte skulle bli det. Jag är alltså som bäst bibelöversättningskonsult och jobbar för tillfället med gammaltestamentliga böcker i Samburu. Men jag jobbar hemifrån och reser till Kenya regelbundet.
Och så blev du också präst, fast du inte skulle bli det heller.
Det blev jag också, ja. Ja, riktigt roligt var det för mig. Ja. Och jag ser också i det Guds ledning att det inte blev som jag trodde, utan som han ville. Och det är jag tacksam för.
Ja, ni blev alltså kallade till missionärer. Och SLEF började med bibelöversättningsarbete och det var ett helt nytt projekt eller en ny sektor inom SLEF och ett nytt missionsfält som öppnades i och med det, även om det kom att bli Kenya. Det var ändå inte någonting självklart att det skulle bli så. Kan ni berätta hur det kom sig, för det första att ni blev intresserade av bibelöversättning och sen varför det blev just Kenya?
Ja, nå, jag kan börja, så får Magnus fylla i sen. Men jag blev intresserad av bibelöversättning därför att jag var intresserad av Bibelns grundspråk som jag studerade när jag studerade teologi. Och inte visste jag alls vad jag skulle göra med min teologiexamen. Men de här grundspråken, så det var ju det som var roligt och det var det som var intressant. Och resten av teologin var inte alls lika rolig, men språken tyckte jag om. Och då började jag fundera vad man skulle kunna använda dem till. Och så hade jag hört om Wycliffe bibelöversättare och for till England, till deras Europacenter och deltog i en kurs. Och det var en sån här kurs som riktade sig till sådana som vill veta lite mer och prova på och så här liksom testa att om det där så kunde vara någonting för dem. Och då tyckte ju jag det då. Och det här kom in på den banan på det viset. Men jag ville ju absolut inte till Kenya och jag sa nog nästan att vart som helst men inte till Kenya. Och det berodde på att jag hade vuxit upp med Kenya-missionen och tyckte att det där Kenya kan jag. Jag vill nog få till något nytt ställe och sen så tyckte jag också att jag ville vara som pionjär någonstans eller liksom att det skulle vara ett pionjärarbete, det här bibelöversättningsarbetet. Nå, vid det här laget så kanske jag inte hade fattat att man kan också räkna så att onådda folk som inte har nåtts av evangeliet, alla sådana som inte har Bibeln på sitt eget språk, kan räknas som onådda. Och det här, jag ville till Sydamerika, för dit hade jag varit en sommar och jag trivdes jättebra. Jag hade lärt mig spanska och tyckte att det där skulle vara jätteroligt. Men det visade sig nog i praktiken vara stängt, för att nästan allt arbete i Sydamerika var faktiskt klart då, eller Latinamerika. Därför att det var där som Wycliffe bibelöversättare började sin verksamhet. Så det finns helt enkelt inte så jättemycket kvar att göra där. Och då började vi fundera på Papua Nya Guinea och hade nog som ett väldigt seriöst alternativ länge, men sen blev det i alla fall Kenya.
Mm. Kanske Magnus kan berätta om det?
Ja, att jag blev missionär så berodde nog på att när vi började sällskapa, jag och Anna, vi träffades alltså i Åbo. Och då var Anna ren missionärskandidat kanske, för SLEF. Och för mig var det då viktigt att få en yttre kallelse som skulle bekräfta inre kallelsen, eftersom jag var helt övertygad om att Gud inte ville att jag skulle bli missionär, då jag ansåg mig själv vara för opraktisk. Så att jag fantiserar för mig själv att om vi får en punktering någon gång i öknen, så då, var vi nu skulle befinna oss, så då lämnar vi dit och kommer inte därifrån. Jag bad väldigt intensivt om en yttre kallelse, att Gud skulle bekräfta det. Visst ville jag också missionera och berätta om Jesus, men att jag skulle vara kapabel till det i Guds ögon var jag väldigt osäker på. Men så hände det att vi hade en liten sån här notis om oss i Salamo. Och det är ju en gratis tidskrift som berättar om SLEFs mission. Och den är skriven på svenska, och hur den kommer sig så låg en sån här exemplar på Matongo i Kenya. Och den så fanns det då en bild av mig och Anna, där det stod att vi är både nu bibelöversätt, eller vi är missionärskandidater för SLEF, och vi ska fara någonstans och översätta Bibeln, men vi vet inte ännu vart. Och den här lilla tidskriften så sågs av en amerikan som råkar vara i Matongo, som råkar vara gift med en svenska. Så därför så kunde han svenska och kunde läsa det som stod där och förstå det. Och så när det då stod att vi vill fara och översätta Bibeln någonstans, men vi vet inte var vi ska fara, då tog han tillfället i akt och skrev till dig, Brita, ett e-postmeddelande där det stod att säg åt Dalbackar att Samburu väntar på sin Bibel. Och när jag hörde det där, så då sa jag åt Anna att nu får vi till Kenya.
Ja.
Ja.
Ja. Det var nog ett tecken.
Och alltså jag tvingade inte hon är nog med sen.
Ja, fast jag var nog inte riktigt genast övertygad om att det var dit vi skulle. Jag tog inte på allvar först, men... Men det blev så i alla fall.
Ja. Ja, vi kan ju flika in här också att det här med bibelöversättningsarbete var ju helt nytt då för 20 år sedan i SLEF. Men själva saken att översätta bibeln och sprida bibeln och öppna bibeln för folk, så det kan man nog verkligen säga att det hör till kärnverksamheten i SLEF. Mm. För det har ju varit med ända sedan stadgarna skrevs 1873, att Bibeln är liksom i centrum för budskapet.
Ja, faktiskt så grundades ju Evangelieföreningen allra först som en organisation som skulle sprida böcker.
Mm.
Bibeln
och andra
skrifter. Och andra skrifter.
Ja. Ja, så det är nog riktigt i linje med det.
Mm.
Ja, då SLEFs första missionärer på 1960-talet reste ut, så var det inte utbildade för sin uppgift, och när de kom till missionsfältet så var det bara att lära sig genom försök och misstag. Men för er, Anna och Magnus, var det helt annorlunda. Hur förberedde ni er på ert arbete som bibelöversättare?
Jag tycker att det var nog ett väldigt bra skola vi fick gå. Vi fick nämligen först fara till Australien till en skola som är avsedd för de som vill bli bibelöversättare, och där så lärde vi oss hur man lär sig språk som inte har skrivits ner och också hur man beskriver sådana språk och grammatik och ljudlära och allt sånt. Och sen också hur man själv strukturerar för sig lektioner så att man kan lära sig systematiskt lära sig det här språket. Och det var nog väldigt givande. Och sen fick vi också bo ett helt år i en liten by som hette Ingelay, och där så var vårt arbete att umgås med människor och tala med dem. Och det var en bra skola, därför att då lärde vi oss inte bara språket utan också kulturen och hur den kulturen påverkar det här språket. Så på det sättet så fick vi nog en.
Ja, jag har nog tänkt att vi är nog säkert Slefs mest utbildade missionärer. För vi studerade först, det var ju nästan ett helt år som vi studerade i Australien, språk och översättning. Och sen ett helt år som vi fick studera språk och kultur i Ingelay. Och sen så var det ju också dessutom swahili-studier och lite sånt här. Så därför också det är lite svårt att säga när vi börjar med arbete, för 04 får vi till Australien och 05 får vi till Kenya och 06 så anslöt vi oss till det här bibelöversättningsprojektet. Då först var vi färdigutbildade.
Ja, och det var då Samburu-folket och Samburu-språket i Samburu. Och det här Samburu-språket så hade väl aldrig haft något skriftspråk då före det här som ni inledde då ert arbete. Och det fanns väl inga skrifter på det?
No, det fanns några få, det fanns kanske 2 eller 3 böcker som vi kände till som var tryckta. Och så fanns det några kopierade skrifter. Men det var ju ingenting som var spritt. Det var inte någonting som folk på det sättet läste. Alltså folk hade inte tillgång till det där. Och framförallt så var det ju inte ett enat skriftspråk bakom det. Det var ju inte avgjort hur man skulle stava det. Så det kunde ju skrivas lite, lite hur som helst. Som det låter, och då skriver alla olika. Mm.
Och det där, om jag nu ännu får flika in om det här, om den här utbildningen, så det som jag tyckte utmärkte den speciellt var ju att vi fick så bra relationer till de här människorna som man får när man umgås med varann. Att vi var en del av det här samhället där och det hjälpte oss. Och vi hjälpte dem.
Och vi menade alltså att vi bodde i Ingelay i byn.
Ja, och därför så blev det här att översätta Bibeln sen inte bara en sån här mekanisk sak, utan man hela tiden, när man nu sitter och översätter de här texterna, så varje dag tänker jag på det här att om jag skulle läsa den här bibeltexten för hon eller honom, henne eller honom, skulle han eller hon då förstå det. Att man kan liksom bättre förstå deras bakgrund. Och därför också översätta det så att de kan ta emot det. Utan den här utbildningen som var där i början tror jag inte skulle vara så riktigt lätt, utan man bara då tänker sig att nu förstår vi vad det är. Men det är så kanske det inte är.
Hur var det att bo där i Ingelay? Var det en jungle camp?
Ja, nu var det ju lite det. Vi var enda vita människorna i den där byn. Det hade funnits alltså missionärer tidigare, men de var hemma då i Kanada det där året, så vi bodde på deras missionsstation. Vi var enda som hade bil, förutom kliniken som hade en ambulans. Det fanns en liten klinik och det fanns ett lågstadium, eller en grundskola. Och vi hade elektricitet, för vi hade solpaneler, ett väldigt pålitligt och bra system. Men det var enda i byn. Så folk kom ju till oss och laddade sina telefoner, för det var ju nog folk som hade telefoner, fast det fanns inget nätverk där. Utan man måste gå väldigt länge för att komma till ett träd där man kunde få 2 staplar på sin telefon. Vi hade inte rinnande vatten, så vi hämtade vatten från floden varje morgon. Och vi hade bara två gasplattor, ingen ugn och inte något kylskåp och inte något frys och så här. Och vi tyckte det var helt, vi tyckte vi levde i jordens mittpunkt och riktigt i paradiset. Det var helt jättefint och underbart på alla sätt. Och folk tyckte ju i Finland att hur kan ni leva så där primitivt? Men jag tyckte ju att men jag har ju vuxit upp på villan jag på somrarna på en liten holme där inte vi heller hade något el och vatten. Vi tog ju med vatten från fastlandet. Mm. Och på den tiden hade vi inte ens ett gaskylskåp. Det har vi ju där nu, men det hade inte vi då. Och inte någon frys förstås eller någonting. Så. Ja, det var ju ett äventyr. Det tyckte vi om. Mm.
Var det några kulturskillnader som störde er där?
Jag tycker att under den här första tiden, Ingelai, så var nog allt bara så väldigt spännande och intressant. Mm. Då var det ju saker man reagerade på ibland. Men inte skulle jag nu kanske säga att det var sådana här negativa krockar riktigt inte.
Hur kom ni i kontakt med folk då? Kom de till er då? Eller gick ni ut till dem? Eller?
Och så kom det ju där på den här samlingsplatsen utanför vårt hus fanns då alltså en brasa och där så samlades ofta män. Och sen så hade Charles och Anita Jackson som alltså de här missionärerna som bodde där innan oss och som vi vaktade huset åt. Så de hade etablerat ett smart system mellan sig som de gav vidare till oss, nämligen att alltid om det handlade om pengar, om folk kom och frågade om pengar så skulle de fråga mig. Och alltid om det handlade om någon mat eller något sånt. Och så skulle de fråga det här.
Mig då?
Anna, ja. Och så hade vi... Och det där fångade vi in så att när vi får in till stan så kunde vi köpa in större mängder mat och ha i vårt förråd där som vi sen sålde vidare till inköpspris åt de här människorna som bodde där i...
Det var nog bara att vakterna.
Det var åt vakternas
och deras familjer.
Och deras familj. Men ändå det där att de
Men socker köpte vi ju för... Man måste ju ge om folk fråga.
Ja.
Och de frågade efter socker och det betydde socker och te. Så vi hade ju köpt jättemycket extra socker och te. Så löste det, svart löste det. Som vi gav alltid till folk. Mm. Och sen kom och frågade efter socker. Eller det var jag som gav det, för det var mitt ansvar.
Och i Samburdo så definieras just vänskap med att man utbyter gåvor. Och det där gjorde att vi då, när någon frågade socker och om socker, så då bildades det automatiskt en sån här relation då. Och så gick vi överallt. Vi hade den där bilen, men den stod på plats. Det betydde
det var att... också någonting vi hade lärt oss av Charles och Anita, att om man är där så ska bilen stå, vi ska leva som människorna där. De har ingen bil att röra sig i.
Så varje gång när man gick någonstans så träffar man ju på människor då, och så måste man hälsa på dem och då måste man också öva på sitt språk. Och det var inget problem för mig, för att jag tyckte om att experimentera och det verkar, jag märkte det genast att de tycker om jag pratar med dem som bor. Men jag måste faktiskt lura dem lite så här halvokristligt att jag inte förstår swahili, så att de inte skulle börja tala swahili med mig, och det gjorde att jag sen glömde min swahili. Men då blev vi istället bättre på Samburu. Och det där, så gick det till. Och vi hade också, om det hände någonting då i byn, så får jag ofta hjälpte dem då, att en gång hade någon fallit ur något träd 15 kilometer bort, och de kom springande, sändebud kom springande till oss då och berättade att någon var det samla löv åt korna under torkan på ett visst ställe. Kan ni komma dit med bil? För de kan inte röra sig. Och så kunde vi hjälpa på det sättet tillbaka.
Och de hjälpte oss att hitta
att hitta. Jo, det var den första som jag lärde mig på Samburu, att kan ni visa mig vägen till den som bor lutherska missionsstationen?
Jag har ett minne, jag vet inte om jag minns fel eller rätt, men jag har något minne av då jag besökte Ingelajen, jag bodde där i början, att Magnus lyssnade väldigt noga på dem han pratade med och som pratade Samburu, men han bad att få titta i deras mun också, hur det där ljudet bildades.
Mm, det är mycket möjligt, ja, att vi gjorde så. Mm. Mm, det var nog viktigt att lyssna på dem. Mm.
Men just då vi bodde i Ingelaj, så vi hade ju en språkhjälpare som var 2 timmar om dagen med oss. Och vi förberedde ju lektionerna själva, för det fanns ju inte några läroböcker. Utan vi visste ju ungefär vad för typ av grammatik som det finns i språk. Och försöka lägga upp ett sånt där, liksom att det där vill vi täcka nu. Och nu ska vi täcka det där området och så vidare. Och så frågar vi ju då, det är viktigt att ställa frågorna på rätt sätt. Men det hade vi också lärt oss. Att hur säger man, jag skulle vilja veta det här och det här, hur säger man det här på ditt språk? Men inte be översätta ordagrant, för då blir det oftast åt skogen. Och det där höll vi på med och vi spelade in. Vi skrev upp med fonetisk skrift i våra anteckningsböcker. Dels vad han sa då, och sen så skrev vi en översättning på engelska. Och sen så spelade vi in ganska mycket vad han sa och lyssnade på det. Och repetera som efteråt då, när vi lyssnade på det, sa det efteråt. Så det skulle nötas in i de fraserna. Och så där höll vi på ett år och blev ju lite bättre på språket för varje dag, tror jag. Men sen kom vi till Maralal då när det här året var slut och vi skulle börja jobba. Jag tyckte jag förstod ingenting av vad människor sa. Mm. Så då förstod jag ju nog att människorna där i Ingelaj, så de hade ju lärt sig att förstå vad vi menar. Och de hade lärt sig att tala långsamt med oss och tala lite sådär babyspråk med oss. Men då vi lärde känna nya människor så var vi nog, eller jag åtminstone, var nog ganska borta. Men då fick vi sen småningom en barnskötare som talade Samburu med mig bara då. Småningom lärde jag mig också språket.
Hur var det annars då att flytta från det här Ingelaj ut i bussen till den så kallade huvudstaden Maralal? Trivdes ni överhuvudtaget där eller längtade ni tillbaka?
Jag tyckte nog att det tog ganska länge innan vi kunde säga att vi trivdes i Maralal. Vi längtade nog mycket tillbaka och vi var ganska ofta tillbaka och hälsa på också. Kunde få ett veckoslut och sådär. Eller om vi hade någon gäster kunde vi ta dem dit. Och vi tyckte att inte har man sett Samburu om man bara har varit i Maralal. Och det håller jag nog ännu fast vid. Mm. Men vi tyckte att det var så mycket socialfall. Det var så mycket alkoholister som kom och hängde efter en. Och det var ohövliga barn som ropade efter en och sprang och skulle dra en i håret. Och sånt som aldrig skulle ha förekommit i bussen. Och skulle det ha förekommit så skulle vi ha gått och sagt det åt några av de här äldste, alltså sådana gubbar. Och de skulle ha sett till att det tog slut. Men det liksom den där sociala kontrollen fanns inte i stan. Men sen började vi ju nog trivas.
Men ni flyttade alltså till Maralal på grund av att det här projektet för bibelöversättning var baserat just där.
Ja, så
ja. Mm. Nå, hur gick det till då när ni skulle börja jobba där? Var det någon som instruerade er eller var det också där så att ni själva hade lärt er hur ni skulle gå tillväga och hur hittade ni vilka metoder ni skulle ta i tur med?
Oj, 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 oj. Jag är nog så glad att vi råkade få möjligheten att gå en sån här kurs. Projektet hade börjat, jag kan berätta hur det var. Vi började med Matteus evangelium. Och vi översatte de 6 första kapitlerna. Och vi tyckte att det här är nog säkert bra nu då. Sen ordnade BTL, den här organisationen för vilken vi jobbade, oss till en sån här, det hette på engelska Discourse Workshop. Och jag vet inte hur jag ska översätta det riktigt till svenska.
Men diskurskurs.
Men det handlar
det
om
att... diskurs på svenska.
Det handlar om att se och förstå hur berättelser är uppbyggda på ett språk. Och vi hade gått tillväga på det sättet att vi hade bandat in såna här berättare. När de berättar 2 historier, 2 intressanta historier som handlar någonting om den egna det egna landet eller folket eller kulturen. Och sen så skulle vi analysera de där historierna som vi hade bandat in på den här workshopen och skriva ut dem ord för ord och mening för mening och se vad det finns för byggstenar där i det här och hur den är uppbyggd. Och sen då insåg vi att oj då, att det finns 50, jag tänkte där att titta, 50 meningar här och 2 gånger används ett pronomen. 2 gånger av 50 meningar. Och då tänkte jag tillbaka på de här 6 kapitlerna i Matteus evangelium där vi hade satt in ett pronomen efter varje typ,
kanske
varje stycke kanske eller sådär. Och förstod inte att den här naturligheten bärs av de här verberna i sig, inbyggda pronomena i verberna. Man ska bara använda pronomen om man vill understryka någonting. Och det gjorde ju att vi då, på basen av det vi lärde oss där, så gjorde vi om alla de här 6 kapitlerna i Matteus. Men nu är vi som, nu vet vi hur sambor låter, och det är det som är så roligt, att våra översättare var där också med på den här kursen, och de vet varför det är att vi, varför man måste göra på det där sättet nu, då vi kan hänvisa tillbaka till den här kursen och ändra mycket.
Men om vi går ännu tillbaka före den här kursen, då vi allra först flyttade till Maralal, så börjar vi ju med att gå igenom då Matteus, och vi delar upp då, så du tog första kapitlet och jag tog andra eller tvärtom och delar upp några kapitel, och så skulle vi gå igenom det där och så skulle vi skriva anteckningar som vi hade bara en översättare på den här tiden som han skulle läsa igenom, som har som grund då han översatt. Och alltså man skäms ju då man läser de där anteckningarna, det var ju hemska, det var ju alldeles för hög nivå för det första, jag kan inte fatta hur vi trodde att han skulle förstå någonting av det där. Ja. Vi har som uttryckt oss som så otroligt högt flygande, som var väldigt, och han var ju nog utbildad, men det var nog som så fjärran från, oj oj, det var nog hemskt. Men vi insåg väl småningom då att inte han använde de där anteckningarna våra. Och då, till slut så började Magnus jobba som sida vid sida med honom och de där andra översättarna, och de jobbar som tillsammans istället för att de sitter som vid skilda bord. Och då, det började ju funka mycket bättre på det viset. Och på det viset kunde man ju träna upp dem också.
Mm. Ja. Det kan man väl säga att det var som en sorts aha-upplevelse, den här diskurskursen som ni var på med. Jag tänker också att det måste ju vara en massa aha-upplevelser i själva arbetet med Bibeln. Mm. Eller med det som ni jobbar. Har ni några exempel på det?
Ja, jag har nog faktiskt...
Eller ska vi berätta om den helige ande? Nej, kan vi ta Guds son? Egentligen båda två.
Ja, du får gärna berätta det. Ja,
okej. Okay. Vi hade hela tiden varit väldigt störda på att folk sa då att när de skulle säga Guds son, eller till exempel i faderns son, så den helige andes namn, så använde de ett ord för son som betyder barn. Och vi fattade inte där och sa att men det där är ju fel, ni ska använda det här andra ordet som betyder son. Och det där så vidhöll vi i många år innan vi fattade att det var nog faktiskt de som hade rätt. Och det här, vi måste börja som analysera helt enkelt semantiken i det där ordet. Alltså vilka beståndsdelar finns i det här ordet för barn och vilka finns i ordet för son då. Eller det som vi trodde var son. Och så visade det ju sig att det matchar inte med svenskan. Och det matchar inte heller med engelskan. Och det var det där som hade lurat oss. För att det där ordet då som de använde, som betyder barn, det kan vara både flicka och pojke. Men det som vi föreslår så kan bara betyda pojke. Men när vi analyserade det så kom vi fram till att det där ordet som betyder pojke så betyder egentligen inte son. Så det betyder om man säger då att Jesus är Guds son och använder det ordet vi hade föreslagit, så säger man att Jesus är Guds pojke. Och det behöver inte alls betyda att han är som far till honom, utan det kan betyda att han är adopterad, eller det kan betyda att de är släkt, eller det kan betyda att de annars bara har något liksom sådär förhållande till honom. Och ännu värre blir det ju det där alla gånger där det bara står sonen och inte Guds son. så vet man ju inte alls att det är frågan om att han skulle ha någon relation till Gud. Så det där fick vi ju nog ge oss när vi insåg det.
Men det var en väldigt nyttig läxa att man alltid ska komma ihåg när man är konsult eller rådgivare att det är så att de som är de här talarna av det här språket som i slutändan vet vad som är rätt. Mm. Man ska inte vara en sån här översittare fast man är översättare. Mm. Utan man ska vara ödmjuk där och låta dem bestämma när man har framfört vad det betyder på ett visst språk och förklara det. Då ska man låta det stå också om det i ens egen förståelse av ett ord verkar konstigt, om det är helt säkra på att det ska vara så. Då ska man låta det stå.
Ja, folk är ju inte vana vid att analysera sitt eget språk. Inte det är ju många som svenskspråkiga som gör det heller. Så att inte kan de alltid förklara varför en viss sak är rätt. Och vi då som är utbildade då så tror att vi vet, men vi har, som till exempel också det där med heligande. Så hade vi ju inte heller förstått att varför de ska säga det heliga hjärtat, för det där ordet då för ande så betyder hjärta i sån första betydelse. Och så finns det ett annat ord som vi försöker introducera, eller som nog somliga använder också. Men sen då ju mer vi studerar så fattar vi att det där ordet då som vi hade föreslagit så har en ändelse som signalerar att det är ett instrument, alltså någonting som man använder till någonting. Samma som finns till exempel i nyckel. Det är någonting som man använder för att låsa upp någonting, öppna någonting. Och det finns andra exempel på det där som hade det samma ändelsen ET. Så det som vi kom fram till sen att det där som vi trodde att betydde heligande så betyder egentligen den heliga andedräkten eller andningen. Och det här är det som inte alls är en person. Så där fick vi nog också ge oss.
Mm. Ni kom ju småningom in sen på nya uppgifter, vi ska återkomma till Magnus, men du Anna, du börjar med det här ortografin, alltså skriftspråket, kan du berätta lite om det?
Ja, det var så att det fanns ju ingen enade beslut om hur man skulle skriva språket, och det måste vi ju komma fram till, och så måste också förankras bland människorna, så vi hade ju många olika workshoppar där vi gick igenom, för det måste vara deras beslut. Det hjälper det ju att vi bestämmer en massa och så är folk sura på att vi skriver språket som vi gör, utan det måste finnas stöd lokalt. Och det var nu så att jag hade varit på mammaledigt när det började bli akut det här skriftspråksarbetet. Och Magnus hade redan kommit igång med den här översättningen och hade lite svårt att lämna det. Men då jag kom in då som extra resurs efter mammaledigheten så följdes det ganska naturligt att jag fick ta det där skriftspråksarbetet. Så det blev jag som arbetade med det sen också under alla år. Det var nog jätteroligt. Men nu var det ju, nu lärde jag mig jättemycket med det där också. Nu gjorde vi nog mycket bort oss också. Jag har nog tänkt mig efteråt också att vi hade bra förslag i början som tyvärr nu inte funkar. Det var för svårt. Men en sak som nu kanske skulle ändå ha gjort det möjligt att genomföra det, eller mindre omöjligt kanske vi ska säga. Så om inte vi skulle ha förknippat det med en professor från USA. För det var hon som hade introducerat det. Men det skulle man ha fått nämna, för folk upplever inte det här egenskapet då. Utan de tycker att det är någon som kommer utifrån och rackar på. Vi ska måste säga den här massajen som kan använda det här flytande. Då skulle det kanske lyckats. Nåja, så det var nog många små katastrofer där längs med vägen. Men nu tror jag nog att vi har kommit till en bra lösning.
Mm.
Men det sägs ju att när man skapar en ortografi, så, eller den ortografi som man skapar, så består till 30% av lingvistiska beslut och lingvistiska överväganden. Och 70% är känslor. Och det stämmer nog verkligen.
Ja. Och sen, förutom bibelöversättning då, som ni sysslar med på det, både ortografi då och översättning, så kom du, Magnus, småningom in på konsultbanan. Hur blev det så?
No, det berodde på att vi var på en utgivning av Il Chamus Matteus evangelium.
ett annat språk.
Ett chamus var ett närbesläktat språk till samburu som vi hade varit involverade i där i början också, men på grund av främst kanske geografiska orsaker så blev det omöjligt att hålla i trådarna för båda, och då började vi koncentrera oss bara på samburu. Men det blev så att El Chamus blev klart med sitt Matteusevangelium, och då blev vi inbjudna till den här utgivningen, och där på den här utgivningen så träffade vi Sandy Easton som var Östafrikas koordinator för en organisation som heter The Seed Company som hade finansierat samburu, och vi hade lärt känna henne genom att de hade kommit på besök då till samburu flera gånger. Och när vi då var där på El Chamus utgivning så då kom hon och frågade mig då en gång att vad ska ni börja göra när det var samburu är klart. Så sa jag att jag funderar på det där, att den här är nog säkert att jag kanske blir en försäljare på McDonald's. Så tyckte hon att det får aldrig hända. Och sen efter någon tid så hade hon kontaktat sin överordnade då. Och jag fick då börja konsultutbildning med Seed Companies medel, fast det normalt inte gick till på det sättet, utan vi skulle användas för lokala konsulter, men de gjorde ett undantag i mitt fall då, och så fick jag gå den här konsultutbildningen som nog har varit väldigt givande på många sätt.
Hon ville alltså säkerställa att inte du skulle försvinna till McDonald's eller någon annanstans, utan att det här, de kunskaper och erfarenhet som du har samlat på dig skulle komma till nytta.
Ja, före det så var hela familjen 2019 i december till Mar-a-Lago. Vad var det som hände då?
Ja, det var då Nya Testamentet kom ut efter lång, lång väntan. Det var nog en stor högtid. Det var nog flera tusen människor som var samlade på stadion i Mar-a-Lago till en stor fest. Och det här... Vicepresidenten kom dit med helikopter, så vi hade fin besök. Han är numera Kenias president och vi har skakat hand med honom, Magnus och jag. Och det här, det var nog väldigt stor fest. Mycket sång och dans och mycket, mycket bra tal. Och vicepresidenten hade ett jättebra tal. Och det här, och sen så var det försäljning. De får på mindre än 2 timmar. Det hade aldrig förr hänt i BTLs historia. Alltså den här, vår organisation i Kenya, deras historia. Så det blev ju nog hastigt att beställa flera exemplar. Så nu finns det nog i lager. Men det hade ju nog förstås samband med att vicepresidenten, så han köpte ju praktiken upp den här upplagan. För han sa att det här, ingen ska ha en ursäkt för att inte ha råd att köpa ett Nya Testamentet. Så nu donerar jag 700 000 shilling som ska subventionera priser av de här biblarna. Och 300 000 ska gå till bibelspridning. Det fanns ingenting kvar att sprida sen då. Efter 2 timmar, för då hade allting blivit sålt. Men i alla fall, så han gav en stor plastpåse full med kontanter. Största som valören på en sedel är 1 000 shilling. Och det blev totalt 100 000. Nej, alltså 1 000 000 shilling. Sorry, ja, för det var 700 plus 300. 1 000 000 shilling. Så det var mycket sedlar där. Så han subventionerade, så det blev väldigt billigt att köpa, och det här folk som hade tänkt att de skulle köpa en bibel kunde mitt i allt köpa 10. Och så köpte de förstås och delade ut åt sina vänner och släktingar.
Ja, och sen blev det ju en fortsättning då, så att nu håller ni på med Gamla Testamentet och det är du då involverad i. Kan du säga ungefär hur långt ni har kommit med Gamla Testamentet nu?
Ja, faktiskt Anna hade sammanställt någon slags lista här för inte så farligt länge sedan. Kommer du ihåg hur långt det var då?
Ungefär en tredjedel.
Jag tror det är lättast att svara på det sättet.
Konsultkontrollerat.
Okay. Att det är där 2/3 kvar då.
Du åker till Kenya några gånger per år och nu är du också sambor och präst. Om du tänker att du jobbar med bibelöversättning då inne i veckan, så hur ser det här prästrollen ut då under den veckan när du är på besök?
Jag har inte varit präst tidigare år ännu, utan det här blev liksom den nya roll jag har fått, och därför så det här nya uppgifter och en ny situation, att man måste lite se hur det blir. Men jag tänker så att det som församlingen behöver mest är nog undervisning. Och det väntar sig nog också, tror jag, det är undervisning. Och så att jag hoppas att jag på något sätt ska kunna tillgodose det behovet. Att ordna till exempel en bibelhelg, till exempel. Man ska förlänga sin vistelse med en helg och undervisa dem. Kanske också främst ungdomar, tänker jag, som har ett behov där. Sen så vill de ju nog att jag skulle hälsa på olika, i olika andra församlingar där. Men jag vet inte hur pass jag hinner med det sen. Vi får se. Men jag får ju också döpa och dela ut nattvard. Det där dopen brukar nog vara skriande behov allt som oftast. För de brukar vänta på dem så länge innan de döper, och det är inte bra. Man borde döpa oftare, men så här kulturellt så ser det sen, tror jag, dopet som en övergångsrit, att man blir kristen. Och en övergångsrit i sambor görs alltid communally.
Mm. Ja, och alla tillsammans.
Alla tillsammans. Ja. Så brukar de vänta så att det blir många tillsammans. Som
vart 14:e år.
Så det där.
Ja, men dop kan ordnas liksom högst en gång i året.
Men då blir det blir mycket.
Men då är det ju ofta.
Ja. Men vi hoppas att det skulle kunna hjälpa där. Och just med undervisning. Mm. Jag tror tiden får visa vad jag ska göra. Jag har inga svar ännu, tror jag. Att.
Ja, det börjar säkert vara dags att avrunda det här samtalet, men ännu tänkte jag att ni gärna får berätta vad ni har lärt er när ni hittills ser tillbaka på er tid som bibelöversättare.
Nå, att relationer är väldigt viktiga. Det viktigaste som man har. Man bör faktiskt vårda dem allt man kan. Och försöka se till att det också fortsätter på andra sidan gröven.
Jag skulle nog säga samma sak också. Att nu är det ju den här kulturen på ett sätt som har gett mest, förorsakat absolut mest frustration och gråa hår och rynkor. Men också varit det roligaste och mest intressanta. Och att liksom förstå vad det här kollektivismen betyder i praktiken. Och hur man tar hand om varandra. Och att vi är en del av det här kollektivet. De ser oss som en del av dem och de tar hand om oss precis som de tar hand om varandra. Så det tycker jag nog jag har lärt mig mycket om. Alltså hur viktiga relationer är och hur fattiga vi är i västerlandet som är så individualistiska.
Ja, med det ordet får vi tacka Anna och Magnus. Tack för er medverkan i den här poddserien.
Tack.
Tack.